Det här är P3 Nyheter dokumentär.
The country was once the murder capital of the world. For decades, rival gangs ruled the streets of
El Salvadorans have had to put up with extortion and fear in their neighborhoods, a lot of violence.
Now, El Salvador, ett av världens farligaste länder.
Just constant shootings and murders.
Gängen kontrollerar gatorna.
El Salvador has been synonymous with gangs for a long time. And the murder rate was at one point the worst in the world.
Bukele declaring a state of emergency last March as violence plagued the country with more than 60 homicides reported in just one day.
Men allt förändras när landets unga president Nayib Bukele förklarar krig mot gängen.
His young, media-savvy president Nayib Bukele declared war on gangs.
A frightening image inside a prison in El Salvador. And president Nayib Bukele wants the world to see.
Han kallar sig själv världens coolaste diktator. Och han har många beundrare.
Folk var otrygga och de är tryggare idag. Där i ligger hans popularitet skulle jag säga.
Men hans krig mot gängen har ett högt pris.
Human Rights Watch documenting the arrests of thousands, which include children.
Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren.
En cuestión de seguridad, no estamos seguros.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär. Bitcoin-presidenten och gängkriget. Av Love Lyssarides och mig, Irma Eneroth.
So we have the MS 13 behind the church over here, across the highway from the church we have the 18th Street gang.
Prästen Kenton pekar på vägen bakom sig.
Right here, this is the highway.
För en utomstående ser det ut som vilken väg som helst. Men den här vägen var för bara några år sedan en stenhård gräns.
Very violent.
Den ena sidan styrdes av gänget MS-13. Men om man tog de 15 stegen som krävdes för att korsa vägen klev man in i en helt annan värld. En värld styrd av det rivaliserande gänget Barrio 18.
Back in the days that you crossed it, you were in trouble.
Prästen Kenton visste exakt vad som hände om fel person gick över gränsen. Då slutade det som för Carlos och hans brorsa.
They crossed the gang line and went over there. They attacked him with machetes. They cut off the hand of the younger brother and cut off his fingers on his thumb on his other hand. Chopped his brother, his face, broke all of his face bones, his teeth, the head, everything.
Vi korsar gränsen och går över till andra sidan. Nu till det som var Barrio 18:s värld. Det är slingriga, branta småvägar och gränder. Kvarteret var ett av de farligaste i San Salvador. Colonia 22 de Abril. Om man följer den stora vägen upp förbi de små gatuköken och butikerna så kommer man snart till en liten gränd. Och gränden leder till ett litet hus. Här bor Veronica. Det är Veronica, hennes mamma och hennes barn som bor i huset.
Min nombre es Veronica Reyes.
Hon har bott här i 44 år. Kvarteret har under flera decennier styrts av Barrio 18, det ökända gänget som tillsammans med deras rivaler MS-13 har plågat El Salvador i årtionden.
Nos dedicamos.
Veronica driver en liten butik och ett gatukök. Det var hon tillsammans med sin man Roberto.
Sí, mi pareja pues él se llama Roberto Alonso Villatoro.
Han var lite känd i kvarteret, säger Veronica. För han var alltid så glad.
Él fue siempre una persona muy alegre. Si alguien estaba mal.
Han hade en sprudlande karisma som med sitt stora leende fick vem som helst att må lite bättre. Men att leva i ett gängstyrt kvarter betyder att man håller sig på sin vakt. Man betalar utpressningspengar och håller käften. Ett gängstyrt kvarter är också ett dött kvarter på många sätt. Ett kvarter som stänger igen när det blir mörkt. Där barn leker mest inomhus. Och där man får blicka på sig om man gör något avvikande. Men allt det där har förändrats. Nu ser kvarteret helt annorlunda ut. Barnen leker på gatan igen. På kvällarna samlas de runt gatuköken. Poliserna patrullerar på gatorna. Det har blivit så mycket lugnare, säger Veronica. Men det finns ett före och ett efter i Veronicas liv. Och det handlar om det som hände här i kvarteret. Något som förändrade henne för alltid.
Si solo. Me voy a limpiar.
Men för att förstå hur Veronica hamnade här måste vi gå tillbaka i tiden.
In El Salvador these days, there's one murder an hour for a pretty small country, only 6 million people.
Det är natt i huvudstaden San Salvador på hösten 2015. Vice-reportern Donny Gold är här för att rapportera om den skenande våldsvågen i landet. Och på den mörka gatan bakom honom skymtas en livlös kropp.
It doesn't take long when you're, you know, going out at night to stumble upon a scene like this with a body laying dead in the streets. And that's pretty much what people here are living with. These just constant shootings and murders.
El Salvador är ett av världens farligaste länder. Just det här året når våldet sin kulmen och fler än 6600 personer mördas i gängkonflikten, vilket är ungefär 18 mord per dag. Efter 2015 sjunker mordfrekvensen i landet, men den stora vändningen ska komma först många år senare, när den unga presidenten Nayib Bukele förklarar krig mot gängen. Det är den 1 juni 2019 och tusentals åskådare har samlats utanför nationalpalatset i San Salvador. Byggnaden är utsmyckad med flaggor i landets färger, blått och vitt. Och längst fram på scenen står Nayib Bukele och hans fru Gabriela Rodriguez de Bukele. De vinkar och tar emot folkets jubel. Nayib är 37 år gammal och har precis vunnit valet med egen majoritet. Och han blir nu landets yngsta president någonsin. Från ett podium talar han till folkmassorna. Han säger att det är slut på två sidor. Det är dags att alla i landet börjar dra åt samma håll. Sen 90-talet har politiken i El Salvador dominerats av vänsterpartiet FMLN och högerpartiet Arena. Nu lanserar Bukele istället sitt eget parti, Nuevas Ideas. Nya idéer. Precis som många av hans föregångare gick han till val på att utlova krafttag mot gängen. Men hans stora grej är att han vill bryta med etablissemanget.
Folk vill ha någonting nytt. De är trött på den här, det polariserade politiska klimatet som ofta finns i Latinamerika.
Magnus Lemke är forskare i Latinamerikastudier på Stockholms universitet.
Så, jag tror att framförallt bland de unga så attraheras de av den här till synes ganska nya, fräna, coola politiska ledarstilen.
När Bukele talar i FN första gången tar han upp mobilen i podiet och tar en selfie. Tro mig, många fler kommer se den här bilden än lyssna på det här talet, säger han. Han säger att gamla institutioner som FN är ute och nu är det sociala medier som gäller.
Bukele är på sätt och vis en outsider. Han är en ny typ av politiker. Han är ung, han har kepsen bakom fram, han har skinnjacka, han är en social mediestjärna. Det här är någonting nytt i det latinamerikanska politiska scenariot.
På en utomhusscen i Miami visas ljuseffekter och animationer på en storbildsskärm. Det är Bitcoin-konferensen 2021 och Bukele kommer in till fyrverkerier och rökmaskiner. Han har på sig en vit skjorta, vita byxor och kepsen bakom fram.
The deputados over here, they approved the Bitcoin law in the assembly.
El Salvador har precis som första land i världen gjort bitcoin till offentlig valuta. Det har investerats i speciella bankomater och en app för att kunna handla med bitcoin. Och nu presenteras kronan på verket.
What I was going to present to you, Bitcoin City.
En liten surfstad vid foten av en vulkan på Stilla havskusten ska göras om till Bitcoin City.
And the volcano will power the whole city and will also power the mining.
Bitcoin-projektet är enligt många bedömare ett ekonomiskt haveri. Men som PR-projekt betraktat är det en framgång. Hans popularitet ökar. I februari 2021 vinner han med stor marginal majoriteten i parlamentet och kan i princip styra fritt. Och snart stärker han sin position ytterligare.
Till exempel så avskedades flera domare inom högsta domstolen och tillsattes av nya, vilka var mer lojala till Bukele.
När han får kritik för att vara odemokratisk byter han sin Twitterbio till världens coolaste diktator. Gängbrottsligheten är fortfarande ett stort problem i landet. Men efter en ovanligt brutal helg i mars 2022 kommer El Salvador att förändras i grunden.
Nu ska vi ta oss till El Salvador, ett land som skakas av en mordvåg med kopplingar till kriminella gäng. Ja, bara i lördags mördades 62 personer i landet.
En osannolikt obehaglig siffra. Nu har
landet... Under loppet av 3 dagar mördas 87 personer. Något måste göras och Bukele har alla mandat att agera.
Han gick ju ut på Twitter som han ofta gör och sa att han skulle be kongressen om de här exceptionella åtgärderna.
Kongressen utlyser ett nationellt undantagstillstånd som innebär att en rad konstitutionella rättigheter slutar gälla. Polis och militär kan nu gripa misstänkta gängmedlemmar utan att ge en förklaring. Det är färdigdaltat med gängen.
Let's go to El Salvador now and take a closer look at the president's crackdown there on gangs. Thousands are now behind bars and the country is transforming before people's eyes.
Det som skulle vara ett tillfälligt undantagstillstånd har förnyats flera gånger. När ett år har gått sitter över 1% av El Salvadors befolkning i fängelse. Det är flest i hela världen och dubbelt så många per capita som i USA.
Hundreds of inmates, barefoot and stripped down to white shorts, scurry into El Salvador's new mega prison.
Bukele öppnar ett nytt jättefängelse som ska kunna rymma 40 000 fångar. Det är fler personer än vad det bor i Skövde. Snaggade, tatuerade män i bara vita shorts och handklovar slussas in under bevakning av tungt beväpnade poliser och militärer.
These alleged gang members are the first prisoners of the complex named the Center for the Confinement of Terrorism.
Centret består av flera enorma betongbyggnader, upplysta med lysrör i nattmörkret. Allt fångas på film. Bukele visar gärna upp sina krafttag mot gängen på Instagram, Twitter och YouTube. I hans flöde finns också drönarbilder på prydligt uppradade militärer. Och i ett annat klipp syns fångar med gula t-shirts och orangea bygghjälmar på en kyrkogård. Man ser hur de skickats ut med släggor för att slå sönder alla gravstenar med gängsymboler. Allt som har att göra med gängen ska bort. Kommentarsfälten svämmar över med lovord av beundrare från hela kontinenten. Metoden verkar fungera. Det blir faktiskt lugnare på gatorna. Gängmedlemmar som tidigare kontrollerade gatorna har antingen fängslats eller gått under jorden.
Bukele har lyckats minska mordfrekvensen. Han har lyckats minska utpressningsverksamheten som många av de här gängen stod för. Folk var otrygga och de är tryggare idag. Där i ligger hans popularitet skulle jag säga.
Men skuggsidan av Bukeles krig mot gängen börjar också märkas. Och snart höjs allt fler kritiska röster.
I Veronicas kvarter var det gänget Barrio 18 som styrde. Och de fanns överallt. Som invånare var du konstant bevakad. Och om du inte gjorde som de sa, riskerade du ditt liv. Men så kom Bukele. Och allt förändrades. Den 3 december 2022 började som vilken dag som helst. Veronica och hennes man Roberto, han med det stora leendet, började göra sig redo för att öppna upp butiken och gatuköket. Roberto försvann iväg en stund på morgonen. Han skulle iväg och handla. Strax efter att han kom tillbaka hördes plötsligt ett ljud i kvarteret. Det var polisen och militären som hade kommit in i kvarteret. De förklarade att de var där och letade efter gängmedlemmar. Polisen letade efter män som hade någonting med gängen att göra. Män med tatueringar. Det blir tumult i kvarteret. Polisen börjar dra in människor i bilar. Det är snabba förhör. Polisen berättar att de har fått in tips från allmänheten om vissa personer i kvarteret. Fler än 100 personer förs bort. Och så får polisen syn på Roberto.
vino el policía, le chequeó su
cartera. De letar igenom hans plånbok, men hittar inget.
No le encontró nada.
De går igenom hans telefon, men hittar inget där heller.
Le chequeó su teléfono. Todo se lo revisó, no le encontró nada.
Veronica förklarar att de aldrig har haft något med gängen att göra. Men det spelar ingen roll. Han är misstänkt, förklarar polisen.
No, pero yo me lo tengo que llevar.
I ren desperation tar Veronica upp sin telefon och börjar filma. En polis kommer snabbt fram till henne, tar hennes telefon och raderar filmen. Det är den 3 december 2022 och Veronica ser hur poliserna sätter handfängsel på Roberto och för bort honom i en polisbil. Det här, säger Veronica, det här var dagen då hennes liv vändes upp och ner.
Tusentals vittnesmål samlade av medier och människorättsorganisationer visar på flera godtyckliga frihetsberövanden. Dödsfall i häktena och tortyr och misshandel på fängelserna.
Det gäller oskyldiga människor som blir drabbade i de här områdena i San Salvador där militären tränger in. Men också kanske framförallt situationen och förhållandena på fängelsen som har blivit mycket värre.
Bland kritikerna finns flera tunga människorättsorganisationer och FN. Omvärlden varnar för att landet är på väg i en auktoritär riktning. Oberoende journalister tvingas lämna landet. Och domarna i högsta domstolen är lojala med presidenten. Men Bukele säger att han inte bryr sig om kritiken.
No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente.
Kom hit och skydda vårt folk och hämta gängmedlemmarna om ni älskar dem så mycket, säger han.
Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren.
Och majoriteten av El Salvadorianerna är på hans sida.
Jag hörde någon El Salvadorian säga att okej, Bukele är en diktator, men han är en god diktator.
För att kunna ställa upp i presidentvalet 2024 rundar Bukele konstitutionen så att han ska kunna sitta en mandatperiod till.
Om det är så att Bukele har för avsikt att nedmontera demokratin och han har 90% av stöd av befolkningen, så är det en fara om den här modellen exporteras.
Flera länder runt om i Latinamerika har liknande problem med gängvåld. Och många har börjat titta på El Salvador som ett positivt exempel. Det pratas om Bukele-modellen.
Vi måste se upp här och hålla ögonen på eventuella andra försök runt om i regionen och i världen på en gradvis nedmontering av demokratin.
Fler än 100 personer greps och fördes bort från Veronicas kvarter den där dagen när polisen och militären kom. Däribland hennes man, Roberto.
Bueno, para mí, mi vida cambió radicalmente.
Men Roberto är oskyldig, säger Veronica. Han har aldrig haft något med gängen att göra. Tvärtom, han har i åratal varit ett offer för gängens våld.
A él le quitaron el derecho de defenderse, de tener un juicio.
Veronica är orolig för sin man. Dels för att hon har hört om hur förhållandena kan vara i El Salvadorianska fängelser. Det är trångt, varmt och hungrigt. Men hon är också särskilt orolig eftersom Roberto har diabetes. Han behöver äta regelbundet. Veronica börjar åka runt i landet till olika fängelser för att se om hon kan hitta honom på någon lista. Till slut hittar hon Robertos namn på en lista över intagna i fängelset i Quezaltepeque.
Al día siguiente voy a Quezaltepeque y me informo.
Veronica kontaktar advokater. Hon visar Robertos tomma belastningsregister. Hon tar med vittnen som intygar att Roberto aldrig haft någonting med gängen att göra. Hon ber om att få kontakta honom. Men under inga omständigheter får hon ringa eller skicka någon form av meddelande till sin man. Istället säger de åt henne att hon kan skicka paket.
El paquete alimenticio se compone de...
Veronica gör paket till Roberto. Paket innehållandes mjölk, flingor, socker och antibakteriella krämer och kläder.
Eso es lo que contiene el paquete alimenticio.
Det är en 2,5 timme lång resa från hennes hus till fängelset. Veronica går upp 3 på morgonen för att ta bussen till fängelset och lämna paketet till Roberto.
Cada 15 días yo irle a dejar su paquete.
Paketen innehåller näring för 15 dagar. Var 15:e dag gör Veronica den långa resan till fängelset för att lämna ett paket. Vid fängelsemuren står hundratals andra anhöriga till intagna på kö. Veronica lämnar paketet till en vakt som lovar att skicka det vidare till Roberto. Det finns två datum som Veronica återkommer till. Den 3 december, när polisen och militären kom och grep Roberto. Och sen den 27 januari 2024, lördagen för en vecka sedan.
Bueno, para mí, mi vida cambió radicalmente el 27 de enero.
Mitt liv förändrades den dagen, säger Veronica. Det hade gått mer än 2 år sedan polisen kom och hämtade Roberto. 2 år helt utan kontakt. Det ringde på telefonen.
Creí que me estaban llamando para darme la noticia que lo fuera a traer.
En röst på andra sidan sa att de hade nyheter om hennes man. Veronica säger att hon var övertygad där och då om att nu var det dags. Nu hade de sansat sig. Nu hade de insett att Roberto var oskyldig och att han nu skulle släppas.
Siempre guardé la esperanza que él iba a salir.
Men det var något som inte stämde. Rösten på andra sidan föreslog att Veronica skulle sätta sig ner. Veronica känner hur en kall kår går genom hennes kropp. Rösten förklarade att Veronica behövde komma till bårhuset och identifiera sin man. Roberto var död. På bårhuset möts hon av en svart påse. Hon blir ombedd att öppna den.
Pero en un estado calaverico.
Hon kunde inte tro det, säger hon. När hon öppnade påsen var hon tvungen att stanna upp.
Solamente era piel sobre hueso.
Hennes man var bara skinn och ben. Munnen, kinderna, Veronica visade på sitt ansikte. Det var bara skelett. Tänderna stod ut så mycket att munnen inte gick att stänga. Roberto blev 38 år gammal och dog i fängelset 2 år efter att han greps. Antagligen av svält. Veronica förstod direkt att alla de där resorna till fängelset hade varit förgäves. Inget av hennes paket hade nått Roberto. Söndag 4 februari 2024. Tusentals anhängare till Bukele har samlats utanför presidentpalatset. Valresultatet har precis kommit och alla väntar på Bukele. Och så kliver han ut på palatsets balkong. Idag har El Salvador slagit alla rekord. Det är en förkrossande seger. Nayib Bukele har fått över 80% av rösterna. Vi har pulveriserat oppositionen, säger han. 77 000 El Salvadorianer har fängslats under Bukele-regimen. Enligt människorättsorganisationer kan det röra sig om så mycket som 14 000 oskyldiga som sitter fängslade.
Det är en radikal lösning och det vet folk. Man är medvetna om att det är brott mot mänskliga rättigheter som följer i den här metodens spår.
Mi pareja pagó con su vida algo que él nunca cometió.
Min man betalade det högsta priset, säger Veronica. Veronica säger att gängverksamheten här i området har minskat. Det är lugnare nu, men hon känner sig inte säkrare för det.
En cuestión de seguridad, no estamos seguros.
Förut var vi rädda för gängen. Nu är vi rädda för staten.
Le puedo decir si antes eran las pandillas, ahora es la autoridad.
Du har lyssnat på Peter Nyheter dokumentär Bitcoin-presidenten och gängkriget av Love Lysarides och mig, Irma Eneroth. Dokumentären gjordes i februari 2024 och ljuden är hämtade från AP, NBC, BBC, Nayib Bukeles Instagram och Vice-dokumentären Gangs of El Salvador.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.